Vi läser evangelietexten från Lukas evangelium. Sedan vände han sig till lärjungarna och sa enbart till dem: saliga de som har ögon som ser vad ni ser. Jag säger er, många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det. Och velat höra det ni hör, men fick inte höra det. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och Jesus sa: det är rätt, gör det så får du leva. För att visa att det var rättfärdigt sade mannen till Jesus: och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där. Och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sade Jesus: gå du och gör som han. Ska vi sjunga den här Ubi Caritas på svenska en gång till? Hur många predikningar har ni hört om den barmhärtige samariten? Vad sa du?
Och ett gäng dramatiseringar.
Och ett gäng. Scouterna är väldigt duktiga på att just ta upp den här, den barmhärtige samariten. Samarien. Fast vi har ju gjort samarit av det hemla. I Uppsala finns ju samariter i hemmet och så vidare. Ja, så det här är någonting som vi har hört. Har ni tänkt byta perspektiv? Nämligen, jag tänkte ta upp ordet skall. Hur den här berättelsen, i många predikningar har det kommit att handla om du skall göra så här. Men veckan som gick så hade vi en intressant diskussion, nämligen skillnaden mellan skall och bör i relation till myndigheternas regler. Det är och när man börjar liksom nysta i den ämnen så blir det här jätteintressant när man börjar läsa i Bibeln. Hur använder Bibeln ordet skall och bör? För som ni vet så det är lite 2 olika perspektiv på skall och bör. Det är inte samma sak. Om vi börjar med 10 Guds bud. Hur många av 10 Guds bud innehåller du skall inte? Kan jag få ett svar? Vad sa du?
10.
Nej, det är faktiskt inte 10. Högre.
6.
Ja, det var lite lågt. 8. 8 av 10 Guds bud innehåller du skall inte. Du skall inte ha några andra gudar jämte mig, börjar det ju med, eller hur? Och sen kommer du ska inte vittna falskt, dräpa, stjäla och så vidare. Lagen i Gamla testamentet fokuserar på du skall inte. Det är intressant att lagens väsen består av du skall inte. Alltså den sätter upp gränser och använder ordet inte. Och det är lätt att säga, men man säger till något barn, du ska inte gräva huvudet i sanden. Och då sätter den genast igång och gräver huvudet i sanden. Så att alltså det här att du ska inte ha någon slags mental, ni känner till det. Det är svårt när ordet du ska inte kommer. För då liksom lockas man till att, jaha, varför ska jag inte göra det då? Ordet du skall inte förekommer tillsammans i 109 tillfällen i Bibeln. 109 verser. Hur många av dessa tror ni finns i Nya testamentet? Nu tar vi en gissningslek här igen.
50.
50? Nej, det var inte rätt.
20.
20? Ja, nu är du väldigt nära. Om du tar bort den, vad hamnar vi då?
19.
Av 109 tillfällen så är 19 av dessa i Nya testamentet. Och av de här 19 så är de flesta referenser till 10 Guds bud. Jesus säger, ni har hört, du skall inte. Men jag säger er. Det är egentligen enda tillfället som Jesus använder du skall inte, eller man skall inte. Det är ett specifikt tillfälle. Kan ni, är det någon som kan gissa vid vilket tillfälle det är? Ska jag säga? Det är ingen som vågar. Vad sa du?
Du ska inte fresta Herren din Gud.
Ja, frestelsen i öknen.
Ja.
Då säger Jesus till frestaren. Man skall inte bara leva av bröd alena och så vidare. Det är det enda tillfället som Jesus använder skall inte. Det är intressant. Istället så vänder han på det hela. Att vi skall. Och då är det ofta med en innebörd av det här. Alltså vi skall, eller ni skall ofta. Alltså ni skall vara ett världens ljus. Ni skall inte låta ert ljus. Det var inte. Ni ska låta ett ljus lysa över jorden, var det. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. Jesus använder ordet skall för att beskriva Guds agerande med oss människor. Gud skall göra detta. Det är Jesus sätt att närma sig ordet skall. Inte så mycket att vi människor skall, utan att Gud skall. Det finns, alltså jag tycker det här är intressant. Gud ska låta frälsningen omsluta alla människor, till exempel. En liten parentes i det hela, det är ju det här när Jesus fängslas. Vad gör man då i den här domstolen? Jo, man vittnar falskt, eller hur? Men lagen föreskriver att du ska inte vittna falskt. Eller bära falskt vittnesbörd. Alltså, de som säger sig vara lagens företrädare bryter mot lagen. Och det där får ju teologiska konsekvenser i relationen lagen och evangeliet. För Jesus kom med evangeliet medan lagens företrädare var beredda att bryta mot sina egna lagar för att stoppa evangeliet. En liten parentes bara. För när vi kommer till Paulus, det är då det händer. Paulus teologi över församlingen sker med ordet bör. Det är inte, det kanske man inte tänker på, men det är faktiskt så. Paulus teologi över församlingen är ordet bör. Men skulle jag dröja, så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll. Den levande Gudens församlingen, sanningens pelare och grundval. Det är intressant. Han säger inte, så nu vet du hur du ska uppträda. Utan han säger, nu vet du hur du bör uppträda. I Romarbrevet står det, på samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss utan ro. Eller utan ord. Och sen i första Korintherbrevet. Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Visst blir det plötsligt väldigt intressant. För ordet bör har ju en helt annan innebörd än alla dessa vi skall och vi måste och så vidare. För bör är ju en frivillig uppmaning till oss. Att här, det här är vad Gud vill. Och du inbjuds och bör göra detta. Men det är inte krav på att du ska göra detta. Det är det som är skillnaden. För bör har ju ofta också en relation till att göra. Som när vi läser den barmhärtige samariten. Det börjar med en diskussion om skall. Du skall älska Gud och älska din nästa så som dig själv. Och det handlar alltså om kärlekens väg. Och kärlek är i grunden väldigt lite skall. Och väldigt mycket bör. Som förälder så bör man göra saker. När man älskar sina barn. Alltså det finns vissa skall. Men de är få. 10 Guds bud kan man ju säga. De gäller fortfarande. Men du bör göra saker. Och det Bibeln skriver att man bör göra, det är att söka frälsning, söka förlåtelse och ge förlåtelse. Be så att du får det du ber om. Du bör be så att du får det du ber om. Du bör söka helige ande och den hjälp den ger. Du bör leva med Jesus hela livet. Du bör bry dig om din nästa. Du bör gå fridens och fredens väg. Och det är det här som är nåden. Det är det här som är nådens budskap. För i nåden finns inget du skall. I nåden finns bara du bör. För nåden sätter inte gränser. Varken för vårt eller Guds agerande. Vad vi gör och vad Gud gör. Om vi bryter mot något eller inte. Nåden sätter inga gränser för hur du beter dig när någon behöver hjälp. Nåden dömer inte dig till evig förtappelse för att du råkar gå förbi. Men det här bör, det finns en afrikansk kvinna som är ordet bör. Hos oss bör ingen gå förbi någon som ber om ett glas vatten. Det är en väldigt bra, så att säga, grundregel. Hos oss bör ingen gå förbi någon som ber om ett glas vatten. Med det så menade hon att alla kan vi ge ett glas vatten. Det är, alltså, alla vi har möjlighet att hämta ett glas vatten. Däremot finns det saker som vi inte har. Och som vi därför inte kan ge. Och det är viktigt att se skillnaden mellan det vi kan ge och det vi inte kan ge, men önskar att vi skulle ge. Och det är därför som det här skall och måste hamna fel. Om man ska göra något som man inte kan göra. Utan det här bör handlar om att göra något vi kan göra. För det är ett ansvar Kristus har gett oss människor. Vi bör ge det vi kan bidra med. Inte sträva efter att ge sånt vi inte har. Eller att omgivningen kräver att vi gör det vi inte har. Så vill jag bara avsluta här med första Johannes brev, som jag tycker är ett av de bästa ställena i hela Bibeln. Det här är ett av mina favoritord som jag tänkte avsluta mina 7 års av predikan med. Första Johannes 4:7-21. Jag tycker det här är så underbart. Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud. Och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Det är liksom en grund. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att Gud har älskat oss och sänt oss sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så bör vi också älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och nu kommer den stora poängen. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Alltså som världen ser ut idag. Kärlekens väg behövs mer än någonsin. Och det här ordet säger, kärleken driver ut rädslan för vad världen är. Och det, alltså, jag tycker det här är ett sånt fantastiskt beskrivning av livet. Av livet som församling. Att man behöver inte vara rädd. Kärlekens väg är så full av möjligheter. Av en Gud och en Kristus som kan befria och beröra människor på djupet. Så också oss. Så församlingens väg framåt är ganska enkel att beskriva. Det är kärlekens väg. Så här bör ni göra, nämligen gå kärlekens väg. I alla lägen söka kärleken. Vi kan prata strategier och projekt, men det är kärlekens väg som styr om projekten blir bra och lyckade. Så nåden, en väg fylld av nåd och kärlek, är så full av saker. Men kom ihåg, det finns inga måsten. Det finns bara en uppmaning. Det här bör ni göra. Gå kärlekens väg så gott ni kan. Amen. Frågor på det? Vad sa du?
Det tar vi vid
kaffet. Det kan ni få göra. Vi går över till nattvardsfirande. Nattvarden är ju en sån här gåva där vi får ta emot. Uppmaningen är att vi bör ta emot och fira Kristus. Men det är inget krav. Utan det är du bör fira nattvarden.